Jag brukar säga att det enda i hela världen som jag är rädd för, det är polisen. Så jag är inte rädd för spöken eller ja, spindlar kan ju vara lite farliga också, men de handskar sig mycket, mycket hellre med än poliser. Ja.
Här är det ju en person som under mycket lång tid har dömts. Så att hans livsstil är väl en form av livsstilskriminell.
Jag blir så frustrerad, Gunnar. Jag försöker verkligen att fråga gång på gång. Liksom, vad är det skon klämmer? Vad är det som gör det så svårt att kliva av?
Jag vet inte. Ibland känns det rätt hopplöst. Så.
Det här är brott i P1.
Köra på när det redan var åtalväktare. Men visst, man skulle kunna begära att det överflyttat.
Jag ropar utvandring i mål mellan åklagaren och Gunnar Köpman. Parterna kallas till sal 3.
Örebro tingsrätt, tisdag eftermiddag. Klockan är 3:55. Åtalspunkterna gäller ringa narkotikabrott, rattfylla och flera fall av grov olovlig körning. Förhandlingarna ska börja. Klockan passerar utsatt tid utan att en åtalad har dykt upp. Det är inte ovanligt i den här typen av rättsfall att huvudpersonen väljer att inte komma till sin egen rättegång. Det är en handfull personer i salen. Där är ordföranden och de tre nämndemännen, åklagaren, men ingen advokat. Den åtalade har erkänt alla brott, utom ett. Några juriststudenter sitter längst bak. Den åtalade är en av dem som polis och åklagare lite uppgivet brukar referera till som livsstilskriminell. Det är personer som gång efter gång begår nya brott. De åker in och ut ur fängelserna och har snart en ny rättegång som väntar på dem. De är inte många, kanske 10 000, men de står för mer än hälften av all registrerad brottslighet i Sverige. Rättegången i sal 3 i Örebro tingsrätt kommer att vara över om 30 minuter. Men vägen hit kantas av brott och började för länge sedan. Vi ska börja vår historia ett år tidigare i Stockholm med en stulen Audi 100.
Det var i morgon när vi kom ut, så var bilen borta när vi skulle åka iväg. Och jag trodde att vi först hade parkerat den på ett annat ställe, så vi gick och kollade, men så var det inte.
En morgon i maj förra året. Niklas och hans föräldrar kommer ut på parkeringen utanför lägenheten i Tronneberg i Stockholm. Pappa Håkans välskötta röda Audi var inte där längre. När familjen kom ut på morgonen så var den borta. Och planerna på en familjeutflykt med föräldrarna som reste upp extra från Borgholm på Öland över Kristi himmelsfärd fick snöpligt ställas in.
Så då ringde vi till polisen som hjälpte oss då att göra en anmälan på att bilen var stulen.
Det här är en av 20 000 bilstölder som sker i Sverige varje år. Och den här gången, som så många andra, leder spåren till en av dem som polisen kallar för livsstilskriminell. I just det här fallet, en person som redan åkt fast för långt över 200 brott, stora som små, och med ett belastningsregister som fyller nästan 25 sidor, och som nu, återigen, ska ställas inför rätta. Men vem är han, och vad driver honom att fortsätta begå brott? Ständigt jagad av polisen, och vad är det som hindrar honom att leva ett vanligt, hederligt liv? Ofta handlar det om triviala brott. Vardagsbrott skulle polisen säga. Men det är brott som trots allt drabbar den enskilde hårt.
Det har varit jättejobbigt för att det har varit massa konstigheter med försäkringsbolag och polisen. Och så att det tog säkert 8 månader innan allting klarades upp.
I fallet med Niklas och hans föräldrar och den stulna röda Audin så är polisen tjuvarna på spåren redan samma kväll. På en cykelväg i Örebro stoppas bilen. Tre personer står utanför. Vem som kört vill ingen av dem säga. I bakluckan hittar man bland annat en stulen brudkista, en bibel och en motorsåg. En av männen vid bilen heter Gunnar Köpman. Han är välkänd hos polisen, inte minst i Örebro. Där färden med den stulna Audin alltså fick sitt slut.
Nu är vi i Varberga, området där vi träffade på Gunnar här förra året.
Och eftersom vi kom runt hörnet här direkt så blev de ställda när de såg oss. De förstod att vi var poliser.
Hur är stämningen då när ni kommer fram där?
Nej, men Gunnar var en trevlig prick, var han. Vi hejade på varandra och de började skruva lite på sig där. De var lite trötta och Gunnar han kunde inte riktigt hålla fingrarna borta från fickorna. Han klämde lite på dem och sen var på väg ner i dem. Men när han började pilla för mycket i fickorna så var vi tvungna att göra en visitation på honom. Och då hittade vi amfetamin också och lite hasch.
Nere vid Strömmen i Örebro så träffar jag polisbefälet Mats Öhman. Han säger att man jobbat hårt med att få bort de så kallade livsstilskriminella från Örebro.
De här personerna, de har tagit till sig brottsligheten just som en livsstil. Som vi ser nu efter Örebro efter en våg av stölder av Audi-bilar. Och vi kan väl gissa vem som står bakom dem, även om vi bara ser när någon kommer ut ifrån kåken. De flesta håller ju på med stöldbrott och vi kanske inte känner det som någon, att man skadar andra människor, vilket man indirekt alltid gör när man begår brott.
Varför är det så himla svårt att få de här personerna att sluta?
Ja, alltså det hänger ju på deras egen motivation. Det är ju allting där det händer på. Är de inte motiverade så spelar det ingen roll vad samhället vidtar för åtgärder.
En av de här som Mats Öhman talar om är alltså Gunnar Köpman.
Jag brukar säga att det enda i hela världen som jag är rädd för, det är polisen. Så jag är inte rädd för spöken eller ja, spindlar kan ju vara lite farliga också, men de handskar sig mycket, mycket hellre med poliser. Ja, så här är det. Ta bara sist jag träffade dem. De tog min bil, de tog mitt knark, de betalade inte ens för sig. Fast ändå, jag förstår ju dem också, de gör ju sitt jobb.
Allra första gången jag träffar Gunnar är i Sollentuna centrum. Det har inte varit svårt att få tag i honom. Det räckte med en koll i tingsrättens arkiv och ett par telefonsamtal.
Ja, jag heter Gunnar. Ja, jag är väl... Vad är det för något? En skötsam kriminell. Kan man säga så? Ja, kanske.
Han är en liten och senig kille. 40 år gammal och med vakna blågrå ögon som kisar fram under kepsen.
Ja, med tanke på mitt efternamn så... Jag brukar säga att jag är vad jag heter.
När han skrattar till så ser jag att han har löst tänder. Och han berättar att sina riktiga tänder, de blev han av med i en bilolycka när han bara var 12 år gammal. Han presenterar sig som en man som köper och säljer saker för att få ihop sitt bröd. En köpman alltså.
Köper och säljer saker. Bilar, prylar, vad som helst. Om du kommer till mig och vill sälja en platt-tv för 3000, en schysst platt-tv. Ja, då köper jag den direkt. För då ringer jag bara ett samtal så säljer jag den vidare. Det är lite mer av den gamla stammen. Där det finns moral och mellan varandra och så här. Så jag har aldrig rånat någon eller något sånt.
Gunnar går med på att berätta mer för mig om vem han är och om det liv han lever. Så han föreslår att vi börjar med att åka hem till honom.
Nu åker vi hem och... Nu åker vi hem och röker en hork helt enkelt. Ja, det är så här.
En kort bilresa bort svänger vi in vid ett idylliskt 1800-talstorp som står mitt på en äng. Det är här som Gunnar bor med en kompis som, precis som han själv, kommer från Borlänge i Dalarna. Torpet saknar rinnande vatten och på vintern blir det iskallt. Men nu på försommaren är det så vackert det bara kan bli och syrenbärsån står i full blom.
Men visst är det schysst eller?
Fantastiskt. En gammal torp alltså.
Gunnar har ett 20-tal gånger ställts inför rätta och säger själv att han suttit i fängelse minst ett dussintal gånger på allt mellan 1 och 10 månader.
Vad är det vi har här för någonting då?
Belastningsregisterutdrag.
Åren passerar revy när Gunnar bläddrar. Vid många av brotten så står det bara åtalsunderlåtelse. Alltså att man slipper straff.
Åtalsunderlåtelse. Perfekt. De underlåter att åtala. Vilket flit jag har haft.
Du har inte blivit dömd för någonting nästan.
Nej, jävla tur är väl det. Fängelse 8 månader. Mm, avtjänat och klart. Det här var efter den våldtagen som jag började jobba.
Efter det fängelsestraffet 2004 så tyckte Gunnar att nu fick det vara nog. Han var då 36 år gammal och inifrån fängelset så ringde han upp ännu en gammal kompis från Dalarna som har en byggfirma i Stockholm. Och där fick han jobb. Men sen dess så har det inte gått spikrakt framåt. Även om Gunnar själv tycker att han idag är en skötsam kriminell som inte gör någonting annat än att knarka och köra bil utan körkort.
Är du aldrig rädd att du skulle köra på någon när du kör och har tagit amfetamin och så?
Nej, inte direkt. Faktum är att jag kör ju inte dåligt. Jag kör bättre än många nötter som har körkort.
Har du gjort det någon gång? Har du kört på någon gång?
Nej, jag har inte. Men jag brukar inte köra när jag har tagit amfetamin så här så att om man har petat i sig tre LSD-trippar och tagit 4 gram check och rökt 11 holkar så vet man ändå vad man håller på med. Liksom, eller?
Men hur kan du då påstå att du kan köra bra bil?
Inte när jag har tagit tabletter kan jag inte påstå.
Du har ju ändå kört bil då?
Ja, det har jag. Men då krockar jag också.
Men då måste du ju ha känt att du kunde ha riskerat en annan människas liv där.
Ja, det gjorde jag kraftigt också. Ingela satt bredvid utan bälte och sår. Smaska sönder hela framrutan med sitt ansikte liksom. Det var inte så jävla roligt. Det var man inte så stolt över sig själv.
Senast för bara några dagar sedan så gick det snett igen. Gunnar var ute och åkte bil i närheten av Rinkeby i Stockholm för att göra lite affärer när han råkade bli igenkänd av en polis från Dalarna.
Men då hade jag otur och så var det någon kollega som de kallade det från Dalarna. Någon i motståndarlaget från Dalarna som kände igen mig på en parkering. Så ja, när jag skulle åka därifrån kan man säga, då stoppade de mig. Så var det 2 olovliga körningar på en och samma gång. Då bara stal de min bil. Jävla tjuvar.
Hemma i torpet har det nu blivit kväll. Gunnar knölar ihop en gammal porrtidning för att få fart på elden. På soffbordet, bland cigarettfimpar, godispapper, pizzakartonger och trasiga mobiltelefoner, står en upp- och nervänd ölburk mitt i allting. I botten där så har Gunnar pytsat upp det sista lilla amfetaminet som han har kvar. Mycket mer händer inte den här kvällen. Gunnar rullar den ena jointen efter den andra. Han ska ännu en gång ställa sin förrätta och grubblar nu över hur 17 han ska ta sig dit till tingsrättsförhandlingen i Örebro efter att polisen tagit hans bil.
De livsstilskriminella är en mytomspunnen grupp, ungefär lika stor i land efter land. Enligt kriminologer handlar det om 0,5% av den vuxna manliga befolkningen. För de är nästan alltid män. Men de har också något annat gemensamt. De älskar att köra bil. Gärna utan körkort och med droger i blodet. Och det är just på trafikbrotten som polisen idag satsar på att sätta fast dem. När man väl stoppar bilen hittar polisen ofta bevis på grövre brott. Ett par veckor innan rättegången i Örebro går av stapeln tillkommer ytterligare åtalspunkter mot Gunnar Köpman. Det handlar om ytterligare fall av olovlig körning. I Örebro skryter polisen med att ingen annan stad är lika framgångsrik när det gäller att fånga in de livsstilskriminella. Målet är att göra livet surt för dem, få dem att flytta eller hamna i fängelse. Du hör Mats Öhman, Örebropolisen, igen.
Det ska vara jobbigt att missbruka, det är vår filosofi. Men kan man störa dem i sitt närområde som inte begår det, bara det gör att de begår färre brott. Då får man en brottsling att flytta på sig till en ny stad, ett nytt område. Så vet man också innan de är hemmastadda så begår de också färre brott under en period. De tröttnar till slut. Orkar inte. Så har de inte hunnit dö i olyckor så det slutar tids nog.
Även om Gunnar varit med om tingsrättsförhandlingar många gånger förut så verkar han faktiskt lite nervös idag den här tisdagen. Vi har precis kommit hem till hans kompis Peter som bor i ett lägenhetshotell för missbrukare för att Gunnar där ska kunna snygga till sig inför sin rättegång senare idag. Snart börjar resan, de 20 milen till Örebro tingsrätt. Gunnars resa.
Visst har du Martins maskin? Ja, tror du att du kan putsa mig lite? Lite snabbt bara så här. Ja.
För att slappna av så har Gunnar köpt några flaskor cider. En har han redan hunnit få i sig. Nyduschad, nyklippt och nyrakad är han redo.
Vad gillar du tröjan?
Dagen till ära så har han valt en knallgrön t-shirt med en stor dödskalle på.
Fast den är ju då uppbyggd av blomblad.
Det är först när man tittar lite närmare som man ser att dödskallen är uppbyggd av små färgglada cannabisblad.
Det ska det vara. Cannabis typ. Syns det mycket att det är, eller hur? På håll. Tingsrätten ser inte vad det är.
Nej, det är det jag tror jag har i tingsrätten då.
Tror du inte? Tror du de ser att det är små blad? Syns det väl?
De räknar inte med någon påsa som kör igen. Ska ha rättegång till världen alltså.
Ja, då drar vi.
All righty.
Oh boy.
Jag kan inte vara här.
Jag kan hålla till mig. Jag kan inte köra.
När vi äntligen har kommit halvvägs på vår resa till Örebro så svänger vi av E20 och rullar in på en liten grusväg. Det är dags för en pisspaus mitt ute på veteåkern under den klarblå himlen.
Hallå? Ja. Vad gör du? Vad gör du? Är du inte i skolan? Va?
Nej, jag förstår mig.
Vad smart.
Gunnar säger att det enda bra han har gjort i hela sitt liv är sin dotter. Hon är idag 15 år gammal och bor sedan ett år tillbaka i fosterfamilj.
Ja, ska jag gå och lagt dig i tid också då?
Ja, jag vet. Vad är det då?
Jag är på väg till Örebro. Just fanns det då. Fan, klantigt att du inte kommit till skolan. En sån enkel sak liksom. Men det är det enda krav du har på dig. Ja, men vad heter det? Jag tycker du får ta och ringa till någon i alla fall. Antingen till Maria eller... Det är inte bra att dra allting till det sista så att de får lov att säga åt dig. Utan det ser bra ut för din del om du hör av dig.
Ja.
Det tjänar du bara på. I den långa loppen när du ändå har strulat till det så här. Så du får ju stå till svars för det förr eller senare liksom.
Ja.
Fixa det här då?
Ja.
Lovar du?
Ja.
Måste jag ringa och kolla sen?
Nej.
Nej, lovar jag det då för jag kommer ringa sen i alla fall.
Ja, men jag skickar det
till mig. Ja, gör det.
Okej.
Okay. Ja, bra.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Puss och kram. Jag älskar dig.
Jag älskar dig med.
Okej.
Okay. Okay.
Puss dig.
Känns det där då?
Fan, klantigt av att inte komma till skolan. Liksom, ja. Det var lika slutet på förra året. Det var då hon ställde till så att hon hamnade på fosterhem överhuvudtaget, för då gick hon inte till skolan heller. Då var det också så här typ 2 veckor kvar eller sånt där. Då lovade hon att hon skulle få en moppe på skolavslutningen. Och man gick varje dag fram tills dess. Och 50 spänn om dagen så erbjöd hon. Varje dag hon gick till skolan för hon får 50 spänn om dagen. Men hon fick så inte komma dit ändå. Så. Ja, sen har hon skött sig nu under så att hela vinter då, ja, någorlunda i alla fall under hela vinteråret, halvåret. Sen börjar hon strula igen.
Nej, men jag bara måste fråga igen.
Jag blir så frustrerad, Gunnar. Jag försöker verkligen att fråga gång på gång. Liksom. Vad är det skon klämmer? Vad är det som gör det så svårt att kliva av? Alla jag pratat med säger liksom att det handlar om den här personliga motivationen. Varför har du inte den?
Jag vet inte. Ibland känns det ju rätt hopplöst. Så. Eller vad man säger. Fast det är ingenting att skylla på kanske.
Men du har ju en dotter också. Känner du inte att du har ett ansvar mot henne att finnas kvar?
Jo, det ska jag göra så länge jag kan.
Ja, men så länge du kan, har du inte ett större ansvar än så?
Nej, jag kan inte bestämma när jag ska leva eller dö. Alla ska vi dö någon gång. Och jag har absolut inte bråttom dit, men den dagen kommer. Ibland är man trött på sig själv kanske.
När du säger att du är trött på dig själv, vad är det du känner då att du inte gillar hos dig själv?
Ja, det är väl det att man har så svårt att låta bli och knarka. Att det tar en så stor del av ens liv. För det gör det.
Fem minuter över 3:30 springer Gunnar in på tingsrätten i Örebro, frenetiskt tuggande på sitt tuggummi. Han är där 5 minuter efter utsatt tid. När vi kommer in i rättssalen så känner Gunnar genast igen rättens ordförande. En äldre vithårig man. Han har dömt honom tidigare.
Ja, jag heter Lars Levin och jag är snart 74 år gammal och har varit lagman här i tingsrätten i 10-11 år. Fram till 2001 vill jag minnas att jag gick i pension. Och sen har jag hållit på och jobbat så här, hoppar in lite då och då som extra knäck.
Ja, 16 juni förra året påträffade polis Gunnar Köpman på Varbergagatan i Örebro. Samma med kroppsvisitation påträffades misstänkt narkotika i Köpmans högra bakficka och i en plånbok som var...
Snabbt läser åklagaren upp åtalspunkterna. Och lika snabbt förklarar sig Gunnar skyldig.
Och vad säger du om det här?
Ja, jag känner.
Det är riktigt?
Ja.
Då får ni stiga ut ett tag så ska vi se om vi kan ändra det.
Efter att ha gått igenom åtalspunkterna och efter att rätten hållit förhör med Gunnar så blir det paus. Så att Lars Levin tillsammans med nämndemännen ska bestämma vad han ska få för straff. Gunnar är lite frustrerad. Han tycker inte att han sa tillräckligt mycket till sitt försvar.
Jag hade gärna nämnt lite mer att jag kämpar med min drogfrihet och allt.
Tingsrätten avkunnar dom i sal
3. Domslutet blir att tingsrätten dömer Gunnar Köpman för ringa narkotikabrott, grov olovlig körning och rattfylleri till fängelse 3 månader. Och så förordnar tingsrätten att den villkorligt medgivna friheten ska förverkas helt.
Ja.
Jag uppfattar att annars domen.
Jajamän.
Tack för det.
Tack.
Åklagaren Anders Handel är nöjd.
Ja, det var ju precis vad jag yrkade, så att jag tycker att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning.
Borde det inte finnas ur ett samhällsekonomiskt och socialt perspektiv inte finnas något bättre sätt att ta i det här? Eller, ja.
Absolut. Frågan är bara vad. Och det tror jag ingen riktigt har något bra svar på. Fängelsestraff är väl inte det bästa alternativet. Utan det måste finnas något bättre alternativ. Men det är väl som med allting annat. Det är frågan om vilka ekonomiska resurser samhället har att erbjuda. Det är frustrerande att de här personerna inte kan ta sig ur sin livsstil.
Rättens ordförande, Lars Levin, känner sig uppgiven.
Mm. När tror du att du får se Gunnar nästa gång?
Alltså, det är klart att jag är medveten om att risken är väl ganska stor att han trillar dit igen. Det, tyvärr alltså. Jag hoppas naturligtvis att han ska klara sig. Självfallet. Men jag tror att det är svårt för honom.
Kvällen efter rättegångsdagen är Gunnar hemma i Stockholm igen. En positiv nyhet i Gunnars liv är att han får tips om en bil som han kan få gratis mot att han hämtar den. En guldfärgad Ford Sierra.
Vi får se vad det är. Det är någonting som skjuts i alla fall så länge tills.
Men det kommer bli fler bilkörningar och så?
Det finns viss risk för att det kan bli det. Tyvärr. Så jag är ju inte helt så här färdigstraffad eller vad man ska säga. Ändå.
När vi åker ut för att titta på Forden så visar det sig att den varit parkerad under en gran de senaste 4 åren.
Jag är så trött på gamla bilar. Jag kan aldrig ana.
Men Gunnar, som haft över 100 bilar, lyckas ändå få liv i den.
Gunnar Köpman kör vidare utan körkort. Han har ett stående erbjudande från vännen på byggfirman. Ett fast jobb och en lägenhet. I utbyte mot att han slutar knarka, men han tvekar. Domen i Örebro tingsrätt blev 3 månader, men han säger att han ska överklaga. På så sätt kan han fördröja processen och sitta av straffet under vintern istället. Då behöver han inte missa sommaren. Du har hört Brott i P1 om Gunnar Köpman och mål B5013-07 i Örebro tingsrätt. Reporter var Marcus Hansson, research Kristoffer Ekman, tekniker Fredrik Nilsson, producent var Petter Ljunggren. Jag heter Martin Wiklin och det här är ett program från Tredje statsmakten.